För Matildes skull. Åttonde boken i serien Evelinas drömmar av Elinor Rafelsen. Uppläst av mig, Kajsa Linderholm. 1. Juni 1900. Evelina hade fått intryck av att Amalia inte hade så många nära vänner och väninnor. Gästerna som samlades på Wendelhau under sommarbalerna, vid bröllop och barndop, var folk som hon för det mesta umgicks med vid liknande tillställningar hos stadens och traktens välbärgade societet. Men även på konserter och välgörenhetstillställningar, där det var viktigt att synas och att visa sitt intresse. Några få nära väninnor, bland annat de hon brukade komma till konditori Rosengården och dricka te tillsammans med, hade hon behållit vänskapen med hela tiden. Det var också de som tillsammans med familjen visade äkta och djup sorg över den säregna kvinnans bortgång. Evelina blev därför överraskad över hur många som ville följa med till minnesstunden ute på Wendelhau efter att ceremonin vid graven var avslutad. Följet med hästar som drog blankpolerade karioler och andra vagnar, några med vapensköld på sidorna, liknade ett långt tåg av vagnar på vägen upp för allén till den vackra egendomen, som Klaus hade smyckat med vackra blommor, såväl på trappan framför ingången som inne i salongerna. Det var knappt att det fanns plats för alla vagnarna på gårdsplanen. Evelina kände sig bortkommen och ensam när salongerna fylldes av svartklädda, sörjande gäster. Nikolas och Lotte Bergersen hade infunnit sig i kyrkan tillsammans med Klara, men endast Klara följde med till Wendelhau efteråt. Hon hade stängt konditoriet denna dag så att hon skulle visa sitt deltagande och stå vid Evelinas sida om hon skulle behöva en nära vän. Evelina var glad och tacksam för Klaras stöd. Hon var också glad över att ha ett par unga mödrar närvarande. Yngre societetsdamer som hon hade lärt känna eftersom Amalia hade haft kontakt med deras mödrar. De hade flera gånger sett till att Matilde fick leka med andra barn. Evelina satte värde på deras vänskap. Det var fint att ha andra i sin egen ålder att utbyta erfarenheter och åsikter med när det gällde både hemmet och barnens uppfostran. Men vänskapen stannade där, vid det praktiska. Hon kände aldrig att hon kom dessa unga kvinnor nära. Kanske berodde det på att det var stora avstånd mellan Wendelhau och många av de andra herrgårdsliknande egendomarna, och det var inte så ofta de sågs under vardagliga förhållanden. Eller så berodde det på att hon själv aldrig riktigt lyckades få känslan av att hon var en av dem, även om hon inte hade det sämre än någon av dem, vare sig när det gällde bildning, vackra kläder och smycken eller status. Det som skilde henne från dem var hennes bakgrund, hennes barndom och uppväxt och hela hennes liv, fram till dess att hon plötsligt och oväntat kastades ut på en scen där de andra haft ett helt liv på sig att lära sig rollerna, medan hon knappt hade fått tid att öva på dem. Matilda hade inte vikt från hennes sida efter att de kom hem till Wendelhau. I vagnen som skjutsade dem från kyrkan hade dottern suttit tyst och dyster mellan Jakob och henne och snörvlat och gråtit hela vägen. Evelina ville lägga armen om henne och hålla henne intill sig för att trösta henne, men Jakob hade snabbt förekommit henne. Det var hans arm som höll om dottern och det var mot honom hon lutade sig hela vägen hem. Evelina hade inte känt att hon kunde bryta in och kräva att få del i sorgen mellan far och dotter när Jakob så tydligt valde att stänga henne ute. Ensamhetskänslan som fyllde henne under färden från kyrkogården var nästan lika tung och smärtsam som själva sorgen. Henry Reimer hade ringt samma dag som han fick besked från Jakob om Amalias död. Han hade talat med Jakob och djupt beklagat att han inte hade möjlighet att komma till Trondheim för att närvara vid begravningen, och han uttryckte sin djupaste medkänsla och sorg över att hans goda väninna, Amalie, så plötsligt hade ryckts bort från dem. Evelina hade inte talat med honom då, men dagen före begravningen hade hon mottagit ett brev från Henry där han kondolerade och skrev en hälsning som var ställd till henne personligen. Han skrev att hon inte skulle tveka att kontakta honom om det var något han kunde bistå henne med i framtiden, och han hoppades få se både henne och sitt vackra gudbarn igen inom en inte alltför avlägsen framtid. Brevet hade gjort henne gott, även om hon inte riktigt kunde föreställa sig vilken slags hjälp Henry Reimer kunde bistå henne med. Det var ju inte så att hon stod där som en fattig och hjälplös ensam mor, även om Amalie var död. Hon hade trots allt en make. Matilde hade en far, och kanske skulle Jakob bli mer medveten om sitt ansvar.